Känd artist gick rakt i polisens fälla, togs med händerna i vapenburk. Och medlem i X-team vände sig mot sina egna, samarbetade med polisen om råa överfallet på pappan. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Och idag är det bara du och jag, Nicole, för Åsa annat för sig. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Och vi ska börja prata om den kända artisten som dessutom pekas ut som en aktiv gängmedlem av polisen. Han greps på ett spektakulärt sätt skulle man kunna säga. Vad var det som hände?
Ja, det här är ju en ganska känd artist som är hyfsat stor på Spotify och sådär och har turnerat lite här och var. Eftersom han är utpekad som gängkriminell så är han ju en av dem som polisen har ögonen på och span på, skulle jag tro. Eftersom de vid ett tillfälle sökte igenom en källare i området där han bor. Och då hittade man gömt under, eller ovanför takplattorna i taket och lagt ovanpå ett rör så hittade man en röd vante. Och inuti den så låg det en burk för potatissallad eller något sånt där. Och i burken låg det en pistol.
Vad gjorde polisen då?
Ja, de tog hand om pistolen eftersom den var en äkta. Och sen la de dit en attrapp. Och så riggade de någon typ av fälla. De satte en mobiltelefon med filmfunktion vid den här burken och la tillbaka alltihopa och sen så ställde de sig i någon skrubb i närheten och väntade och kollade in sina egna mobiler då. Så de kunde följa livesände det som hände.
Från
jag
burken.
Hade en livesändning av den här burken. Och det dröjde, jag vet inte riktigt hur lång tid det tog, men i alla fall så dök det plötsligt upp en person i källaren och sen så kunde poliserna i den här kameran som var riggad eller mobilen som var riggad vid pistolen se en hand komma upp och sträcka sig eller treva efter den här burken och vanten. Och i samma sekund så rusade poliserna ut och skrek polis antar jag. Och då försökte den här personen fly genom
att springa. Och det var den här artisten då?
Och då var det den här artisten. Som sprang då ut ur källaren i full fart och sen, det fanns även poliser utanför som bevakade. Och de tog upp jakten på artisten som sprang ganska direkt mot en kille som stod och verkade vänta på honom och hade en elsparkcykel redo. Och den lämnade han över till artisten som försökte glida iväg på den där. Men då fick han någon typ av motorstopp helt enkelt. Så då gav han nästan upp och stannade och greps. Och lades ner på marken. Och sen dess har han varit frihetsberövad. Det här var väl i sensomras.
Han togs ju verkligen på bar gärning kan man tycka. Vad har han för inställning till brottsmisstankarna?
Ja, han förnekar brott och han är väldigt tydlig med att han säger i polisförhör att ni kommer aldrig att hitta någonting på pistolen. Och det stämmer faktiskt. Det finns varken hans fingeravtryck eller DNA från honom på pistolen. Så antingen så är det ju så att han inte har haft med den att göra eller också har han hanterat den med handskar. Så utgår väl polis och åklagare ifrån eftersom han nu är åtalad då för grovt vapenbrott. Men däremot så finns det ju, hans DNA finns på insidan av den här röda vanten eller som man hittade som burken låg i. Och hans spår finns också på burken.
Men vad säger han att han gjorde i källaren då?
Ja, han säger att han skulle hämta snus eller något som han kanske inte riktigt visste vad det var. Och då hade han ju handskar på sig. Dels så verkar det ju lite mysko kanske att man gömmer snus som ju är en helt laglig produkt i Sverige. Att man gömmer det så fiffigt under en takplatta och gör sig så mycket besvär för det. Och sen också att han skulle ha handskar på sig för att hämta snuset. Men han säger då att dels så var han inte riktigt hundra på att det faktiskt var snus utan han brukar alltid använda handskar när han inte visste vad han skulle ta i liksom.
Polisen har ju analyserat hans telefon också. Hittar de något intressant i den?
Ja, det gjorde de och det brukar. Alltså, telefoner är ju jätteviktiga. Både för de kriminella för att de ska kunna kommunicera med varandra. Men det, så fort polisen får tag på en kriminell persons eller en misstänkt persons telefon så blir det ju intressant. Man kan spåra var de har varit och sådär. Och dessutom i den här personens telefon, i artistens telefon då, så hittade man två nya brott som man inte kände till sen tidigare. Och då var det utredaren på grova brott kallade det för bifynd. Och dels då så är han misstänkt nu för åtalad för penningtvättsbrott. Och då ska han dels ha tagit emot 45 000 kronor från en kvinna i Gävle, en 76-årig kvinna, som har polisanmält att hon har blivit utsatt för ett sånt här klassiskt telefonbedrägeri. Och då ska alltså pengar från hennes konto ha landat på artistens konto. Och sen finns det bilder också när han tar ut pengar, 15 000 i kontanter i en bankomat. Och sen så har han swishat 30 000 vidare då.
Och sen var det någonting med Gucci-accessoarer också.
Ja, det är också någonting som man hittade i telefonen. Det finns en filmsekvens som polisen har liksom kunnat spåra tillbaka till en person som mötte den här artisten på Älvgatan i våras, tror jag det var. Och han var då iförd keps och en liten väska från Gucci. Jag vet inte om det är äkta Gucci eller om det är falska Gucci, men han säger att det var värt runt 5 000. Och nu är artisten misstänkt för att ha rånat den här killen på de två grejerna. Och dessutom så är han misstänkt för att ha, eller det är ju inte ett brott i sig, men han, på filmsekvensen så kan man se hur han kastar den här Gucci-väskan i Klarälven. Han säger så här att varför skulle jag råna någon på de här grejerna när jag kan köpa dem liksom. Så han förnekar brott.
Hur gick det för den här killen som blev rånad då?
Ja, han blev väldigt uppjagad förstås och han har inte alls velat vara med i polisens utredning och polisen har mest pratat med en anhörig till honom och som har berättat att den här rånade killen flyttat utomlands på grund av det här.
Han blir så uppjagad.
Ja, man kanske kan tolka det som att den här artisten då är, ja, har ett rykte på stan om att vara, ja, farlig eller en som kan orsaka skada helt enkelt. Så att han ville inte längre vara kvar här.
Ja, vi får fortsätta följa det här. Rättegången är väl inom kort?
Japp.
Och nu ska vi prata om något som vi tidigare tagit upp här i podden. Ett brutalt överfall på en pappa i en helt vanlig värmländsk familj som fick besök av 6 män med kopplingar till Bandidos en söndagskväll i september. Vad var det som hände?
Ja, vi har ju berättat då att det kom in 6 män hos den här familjen och överföll pappan. Och nu har de här 5 av dem åtalats och åtal väntar också en 6:e. Och de är åtalade och misstänkta för väldigt grova brott och riskerar långa straff. De är åtalade för grov misshandel, grovt hemfridsbrott och grovt övergrepp i rättssak. Och det kan ge upp till 8 års fängelse. Vad som hände var ju att pappan blev grovt misshandlad inför ögonen på sin familj.
Jag har sagt att de har koppling till Bandidos, men hur var de kopplade till Bandidos?
Ja, då är det en som är fullvärdig medlem. Och han var väl någon typ av ledare också under den här misshandelsresan som de gjorde till Västra Värmland. Och sen så är de andra kopplade till Bandidos stödgrupp som heter X-Team. Och de... Men ingen av dem hade några Bandidos-västar eller X-Team-kläder på sig eller så, utan de var civila eller hur man ska uttrycka det.
Det låter ju väldigt märkligt.
Ja, och det förstår man när man läser förundersökningen att även polis och åklagare tycker. Därför att det är ju som vi har sagt förut, det är verkligen en helt vanlig familj. Det finns inga skulder till Bandidos som de skulle utkräva eller att de skulle ha utsatt Bandidos för oförrätter eller ja, ingenting egentligen. Utan det är en, ja, vanlig och väldigt okriminell familj som har drabbats av det här.
Hur ser det ut där de bor?
Otroligt, alltså som Bullerbyn ungefär. Det är väldigt idylliskt och fint på alla sätt. Ja, så pappan, när han öppnade, knackade på dörren den här kvällen och han öppnade dörren, så hade han, ja, det fanns ingen anledning för honom att liksom tro att det skulle hända någonting våldsamt. För så är det inte på det stället liksom.
Finns det ingenting som kan liksom koppla honom till de här männen?
Jo, alltså det finns då en koppling som blir uppenbar direkt, därför att pappan kände igen en av de här männen som kom dit för att misshandla honom. Och det är en ex-team kille som har en gemensam bekant, kan man säga, med som kände pappan när han var ett barn. Och vid ett tillfälle så frågar pappan under misshandeln, vad är det, varför gör ni så här? Och då har ledaren, alltså den här fullvärdige bandidosmannen, sagt att det borde väl du veta. Du har ju misshandlat en minderårig. Och så har han då pekat på den här ex-teamkillen som pappan kände igen.
Men ligger det något i det då?
Nej, inte som polisen har kunnat utreda, och de tror inte det heller. Alltså ex-teamkillen själv säger att nej, men jag har bara goda minnen av den här pappan då, från min barndom. Och den här gemensamma bekanten som pappan och ex-teamkillen har säger att pappan är den snällaste människan som finns. Och pappan såklart säger att jag har då aldrig liksom slagit den här killen när han var barn. Så det själva motivet verkar liksom påhittat helt enkelt.
Men har polisen någon teori?
Ja, men de ställer frågor till ex-teamkillen om det här var någon typ av test eller en initieringsrit, tror jag de kallar det för. Men han svarar då att han inte har en aning.
Bandidos brukar ju mest svara inga kommentarer på polisens frågor. Så hur vet vi allt det här?
Det är lite annorlunda, därför att under förundersökningen, den här ex-teamkillen, han pekades ut av pappan när pappan låg på sjukhus, alltså samma kväll. Så han greps också samma kväll på Bandidos klubblokal i Skoghall. Och han förhördes också ganska snart efter att han hade gripits, så då var det också inga kommentarer. Men sen hörs han igen en dryg vecka senare, och då så har han helt ändrat attityd och har bestämt sig för att berätta allt, säger han. Vi får inte glömma här att han är ju också åtalad för alla de här brotten. Och det finns ju också nu någonting som heter kronvittneslagen, eller kallas för det. Och det betyder att om du hjälper till och samarbetar med polisen i en förundersökning, så kan du få lite rabatt på straffet. Så det kan ju ha drivit honom. Men jag tror inte att det bara är det liksom.
Vad tror du att det beror på då?
Det verkar som att han är lite less på att vara i de här kretsarna. Han säger själv någon gång att han behandlas som en slav i princip. Och Bandidos använder ju X-team som springpojkar, kan man säga. Det är ett sätt att visa sin lojalitet gentemot klubben, att man är beredd att göra allt från att städa och diska till att misshandla folk i princip.
Och det låter ju rätt modigt. Vi har ju tidigare pratat om en kille som också samarbetade med polisen mot Bandidos, som nu lever under skydd.
Mm. Ja, det är modigt, får man väl säga ändå. Han säger ju själv att han direkt efter den här, ja, innan han greps, men efter att alla hade kommit tillbaka till klubben efter att de hade varit och slagit pappan, så blev han själv misshandlad av den här Bandidos-medlemmen då, därför att han hade hållit en så låg profil under misshandeln. Och det talar ju i så fall för den här tesen att det skulle vara ett test på hans lojalitet. Samtidigt så tycker man att det låter som väldigt mycket, alltså mycket att man gör en stor grej av att testa någons lojalitet. Det var ju hyfsat välplanerat och så. Och inbegrepp väldigt många människor.
Hur har den här händelsen påverkat familjen?
Ja, de är ju också brottsoffer, därför att de var ju hemma. Det var ju mamma och tonårsbarn hemma när de här bandidosmännen, helt främmande män, varav en hade kniv, stormar in i deras hus och in i köket och ger sig på pappan. Så de är ju målsägande när det gäller det grova hemfridsbrottet. Och alltså, man kan ju bara tänka sig, pappan står, det var en helt vanlig söndagkväll, pappan hade, stod och plockade ur diskmaskinen, ett barn, tonårsbarn, stod i duschen. Mamman, har jag för mig, kom in när det här höll på och blev liksom bortknuffad av en av bandidos, eller de här bandidosmännen då. Och ett tonårsbarn lyckades ändå liksom behålla sitt cool, får man väl säga, och ringa 112 under pågående misshandel i princip. Och dessutom så lyckades pappan ta regnummer på en av bilarna under tiden, för de släpade ut honom också. Så att man får ju säga att de, trots att det här liksom verkligen inte hör till deras vardag, så hanterade de det då när det hände väldigt väl.
Och nu ska de här alla ställas inför rätta tillsammans. Hur går det?
Den här killen då som har berättat och samarbetat. De andra fortsatte ju att säga inga kommentarer och så i förhören. Och alla förnekar brott. Men när rättegången börjar nu så kommer X-team-killen som medverkade i förundersökningen. Han kommer inte att sitta med i tingsrätten, utan han kommer att vara, han är ju häktad. Alla är häktade. Han kommer att sitta i en sal på häktet med sin advokat och delta därifrån.
Mm, vi följer det här såklart. Rättegången börjar nästa vecka. Nu ska vi prata om en uppmärksammad dom.
Ja, den var verkligen uppmärksammad. Så uppmärksammad så att tingsrätten kallade ju till presskonferens för att berätta om domen. Och det var lagmannen, alltså chefen på tingsrätten, Lars Holmgård, som har dömt i det här, eller suttit som ordförande i det här målet. Och det är John Walter-fallet som vi pratar om. Och det är ju den här lille 5-årige pojken som dog sommaren 2021 efter att ha rymt från ett HVB-hem. Och så hittades han då död, tragiskt, i Uvån i Hagfors. Och vi har ju berättat tidigare att det är två kvinnor som har åtalats för vållande till annans död. Och nu har de då dömts till villkorlig dom, och de får dessutom, eller ska betala skadestånd till John Walters föräldrar också.
Och det här var ju två kvinnor som jobbade på HVB-hemmet.
Ja, de var anställda där, och åklagaren åtalade dem därför att han tyckte att de agerade försumligt och inte, ja, inte gjorde sitt jobb, kan man väl säga.
Men den här domen har ju verkligen väckt stort engagemang, och jag hörde att det skulle vara en manifestation i Hagfors.
Ja, men det är på fredag kväll är det några kvinnor som har kallat till en manifestation för att stötta de här två dömda kvinnorna. Jag tror också att man skulle försöka samla in pengar för att hjälpa dem med skadeståndsanspråket då, eller skadeståndsbeloppet som de ska betala. Därför att kvinnorna och deras advokater och många andra tycker också att det här hade aldrig hänt om det hade funnits en bättre bemanning på det här HVB-hemmet, och om säkerheten också hade varit högre. Och fackförbundet Kommunal har ju gick ut också tidigt när domen kom och var bekymrade över att det var de på golvet som dömdes istället för de ansvariga i toppen, så att säga. Så vi får se, vi fortsätter att följa det här. Åklagaren kommer ju inte att överklaga. Däremot så är det väl kanske rimligt att tro att advokaterna kommer att klaga på domen.
Och vi har också en veckans Molgan.
Ja, det handlar om en man som jobbar med att samla in elsparkcyklar. Det finns ju folk som åker runt med små lastbilar och gör det, och laddar deras batterier och sådär. Och han blev ertappad och stoppad av polisen därför att han körde åt fel håll. Mot enkelriktat är det väl, helt enkelt. På Museigatan här i Karlstad. Och hans förklaring, han ville liksom inte alls gå med på att han hade gjort något dumt, utan han började argumentera emot polisen och säga att han valde att köra åt fel håll för att rädda miljön.
På vilket sätt tänkte han då?
Ja, han tyckte väl att det var dumt att han skulle åka runt, som han sa, och störa folk, så det var bättre att han gjorde en olaglig körning åt fel håll.
Blev det en kortare väg då?
Ja, det blev lite kortare.
Vad tyckte polisen om det här argumentet?
Ja, de tyckte nog att det var ett dåligt argument, helt enkelt, för att jag skulle tro att det gick till så att de skrev ut en bot, och så har han inte godtagit den, och då blir han åtalad.
Ja, vi får se hur det går
för honom. Ja, vi får göra det.
Och det här var faktiskt allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om, får du jättegärna gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreporter Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.